Då ska vi se. Om Lisa bara fixar uppkopplingen så kanske vi kan dra igång den här kick-off. Men jag är ju redan uppkopplad.
Med ett prisvärt och enkelt bredband från tre företag kan du ta med dig kontoret dit du vill, utan vare sig trassel eller krångel. Välkommen till tre företag.
Om du just nu sitter och tänker, hur gott vore det inte med en kaffe och äppelpaj? Då har vi läst dina tankar. För nu har vi en Donken Deal med just kaffe och äppelpaj för bara 25 spänn. Välkommen till McDonald's.
Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Ja du Oskar, nu sitter vi här på Naturhistoriska museet i Göteborg.
Spännande.
Väldigt spännande.
Jättekul att vi får ens spela in här tycker jag.
Ja, ja, men är man som vi så får man väl tillträde och tillgång till de allra flesta salarna.
Ja, om vi hade haft den turen så hade vi kunnat spela in Vatikanstaten idag kanske.
Ja.
Men vi sitter ju på ett så här jättefin miljö. Det är ju ett så kallat bibliotek. Men det...
Ett så kallat bibliotek?
Ja, men jag kom in här och tänkte, var det alla böcker? Men vi såg ju gömda ju.
Ja, precis. Det finns massa lönnfack och grejer här överallt i den här byggnaden. Så att, det ska vi undersöka sen.
Har du läst några böcker överhuvudtaget?
Utan de som är här?
Nej, allmänt. Alltså, läser du mycket böcker?
Jag har läst mycket böcker.
Yeah.
Kanske inte så mycket faktaböcker, men... jo, jag har läst mycket.
Vad läser du för böcker då? Kriminalare och så?
Ja.
Usch, vad tråkigt. Inte det tråkigt?
Jag hade en period i gymnasiet där jag typ läste alla de här polisdistrikt 13.
Jag bara skakade på huvudet. Jag tycker det låter så fruktansvärt tråkigt.
Och sen när jag var yngre så läste jag också otroligt mycket böcker.
Ja. Och... Men du blev inte så smart ändå.
Nej, men det går in där och ut där. Så att det är bara för rekreation.
Det som är spännande nu är ju att det var faktiskt första gången vi inte sa spökpodden.
Eller hur? Det är ju vårat första avsnitt i vår nya regi.
Nej, det är det inte.
Det var andra är det, ja. Första YouTube är det.
Första YouTube är det. Så den här videon finns ju att titta på YouTube om man vill kika på den också. Mm. Och nu är det så att vi sitter ju som sagt på Naturhistoriska museum i Göteborg med Hans Åreheim. Och det här är ju faktiskt ett avsnitt som jag vet att Hans brinner för.
Ja, det gör han. Verkligen. Och vi har ju gjort... Vi har ju läst i hans böcker, både du och jag. Mm. Vi har kikat lite på YouTube om både den ena och den andra. Och vi kommer ju prata tempelriddare, den heliga blodslinjen. Och så kommer vi även gå in på långskallarna.
Det är så intressant med långskallarna, inte det Fredrik?
Jo, det är det. Jag snördade in på det igår. Jag somnade nog vid 1 i natt, tror jag. Låg och kollade flera timmar på det där. Alltså, det är så jäkla intressant.
Det fanns ju faktiskt några som är genetiska och så finns det några som är liksom, kan vi inte säga artificiella, men vet du, typ så här att man har self-made it liksom.
Ja, det heter, vad heter det? Body modification. Modification, typ. Ja, precis.
Hade du velat ha en lång skalle? Jag tycker du har
Jag har ju det. Jag har ju jättelång skalle, känns det som. Fast inte i de måtten mätt.
Jag tycker du har lite huvud faktiskt. Så tänk på det. Fan, lite huvud då.
Smalt huvud.
Ja, det är väldigt smalt huvud. Det är ganska vackert ändå.
Mm, ja, det är vackert. Lite barnlikt så.
Ja, men det är sjuka är att jag tänkte ibland så här, undrar hur det hade sett ut med massa skägg. Jag tror det hade varit snygg i det alltså.
Jag hade ju det för några år sedan. Kan jag rota fram någon bild? Skulle du få se.
Ja, är det sant? Spännande det är sant. Men vi kommer ju också se till att spela in lite annat runt om här på Naturhistoriska. Mm. Man måste in och kolla på YouTube. För det är nämligen så att Hans har ju faktiskt med sig en riktig tempelriddardräkt.
Ja.
Jag hoppas han har svärdet också.
Svärdet, ja. Så vi kan fightas lite.
Nej, så vi kan bli dubbade, tänker jag.
Vi blir dubbade, ja. Vi blir tempelriddare idag.
Ja, det är kanske det. Det är kanske det vi är. Ja. Kanske är från den hemliga orden. Jag tror inte. Har du någonting ihop med tempelriddaren, tror jag? Den hemliga orden.
Allt är väl hemligt.
Jag vet inte.
Man vet ju inte. Men det finns ju... Ja, vi kommer ju in på det sen. Vi ska inte spoila för mycket här när vi drar igång.
Jag tycker vi bjuder in Hans.
Ja, vi bjuder in Hans.
Nu får ju Hans...
Välkommen Hans!
komma här hela vägen. Han får ju gå den långa walk of
walk
hero.
Of shame.
Walk of heroes.
Tackar för detta.
Tackar.
Kul att vi får spela in med dig igen, Hans.
Jag som ska tacka.
Ja, och om jag får bara avbryta här lite nu. I vårt förra avsnitt med dig så lekte du en del med mikrofonen. Jag vet inte om du tänkte på det, så att försök hålla den ganska nära nu, för den vandrade så här.
Nej då.
Och då hör vi det inte lika bra. Och det, allt du har att säga är så intressant, så att vi vill ju inte missa någonting. Mm.
Så att vi tänker lite grann så här, Hans. Du har ju spelat in, det är inte säkert att alla har lyssnat på vad du har faktiskt skrivit. Du har ju spelat in, tänkte jag säga, du har skrivit 3 böcker.
Mm.
Och det är superintressanta böcker. Första boken har vi där nere tyvärr. Men vad var den första boken hette?
Den första boken kom ut 2015 och finns nu på rest. Alltså den kommer komma i ny upplaga, tredje upplagan. Den heter Den förbjudna kunskapen.
Den förbjudna. Och sen har vi Den fördolda kunskapen som är den tredje delen. Och så har vi Den förbjudna kunskapen, Den förlorade kunskapen, den andra delen. Och jag tycker det är superintressant att alla har med kunskapen att göra. Och man har liksom twerkat på det första ordet, för det är verkligen en sån intressant grej att några är verkligen fördolda och några är verkligen förbjudna, och jag tycker det är så intressant att det har hänt så mycket med våran kunskap längs våran historia.
Ja, jag tycker det också. Nu har inte jag sträckläst böckerna, men man har varit inne i dem och läst välvalda delar, och det är ju det man får reda på i böckerna, det väcker ju känslor och det väcker tankar och det väcker nyfikenhet som vill att man vill veta mer.
Mm.
Och så är det förbjudet. Eller kanske fördolt.
Och så är det tur att någon faktiskt lyfter upp sådana här frågor. Jag tycker att det är så intressant att det är liksom någon ändå som har liksom ett arkeologiskt bakgrund också som lyfter upp frågan. För det tycker jag är nästan det mest intressanta, än att det är bara någon som har du kollat på YouTube och fått för sig det här liksom. Det är ju verkligen någon som...
Exakt. Hans har ju varit och upplevt de här platserna också. Vart inne i det och sett. Och det är häftigt.
Jag tänker lite grann så här, innan vi börjar med tempelriddarnas blodslinje. Eller du kanske vet lite grann egentligen. I vilken ordning tycker du vi ska ta det här?
Jag tycker som sagt det är jättekul här idag att börja med den ordningen att belysa tempelriddarnas inre kärna som är totalt missförstådd, och att belysa det lite grann och sen gå in, allt hänger ihop här i vår historia, och då kommer man faktiskt in på den heliga blodslinjen och även på det slutliga ämnet vi ska ta upp idag, långskallarna, som blir väldigt intressant faktiskt.
Jag tycker vi drar igång. Jag kan säga så här, jag har ju bara kollat på lite så här tempelriddarfilmer någon gång, typ så här, de dyker upp på lite så, men du får jättegärna börja och berätta historien egentligen om tempelriddarna, för jag tror vi behöver grunden till det här.
Ja, precis, för det är, när jag kikar, har googlat på tempelriddaren får man ju upp en del på, men om du googlar på
hela blodslinjen.
Ja, den hela blodslinjen. Jag fick inte upp en enda länk på det.
Mm, mm. Tyvärr är det ju så, ja, med min bakgrund som arkeolog så är det ju viss litteratur som är mer förekommande och lättillgänglig, och sen finns det litteratur och källor som man får söka lite grann, och det var just som du sa där Fredrik, att jag försökte i mina böcker åskådliggöra små korta kapitel för att väcka dessa frågetecken som fortfarande finns och idag då belysa det här missförståndet om vilka var vilka, och tempelriddarna här är totalt missförstådda, och vi har mycket att vara tacksam för dem. Jag vet inte om du så ska röra att jag skulle börja med någon typ av intro här, presentation, så får man ju, om vi börjar med tempelriddarna nu, så var det ju så att det tog fart med de här korstågen då. Det var totalt 8 stycken, och det första var då 1099. Och det innebar någonting väldigt intressant som vi kanske inte har heller tagit och belyst i källorna. Det är att det var ju väldigt oroligt där runt Midrasien och Levanten här på östra Medelhavsområdet då. Och pilgrimer reste från hela Europa till Jerusalem. Först var det ju faktiskt araberna som hade kontroll där nere, men sen skedde någonting så att det var turkarna som tog över där, och då var det betydligt svårare för pilgrimer att ta sig ner där och på sin heliga resa ner till Jerusalem då. Korstågen ledde till att andra korståget speciellt ledde till att öppna upp för någonting som var mycket intressant, att söka återkomma ha en möjlighet att komma i kontakt med den äldre kunskapen som var gömd i Jerusalem. Och när det gäller då så att säga tempelriddare, så fanns det en inre krets och en yttre krets. Det måste vi komma ihåg i detta ämne. För att jag skulle vilja säga att tempelriddarnas start skedde på grund av, som jag brukar hänvisa till, på grund av dessa oroligheter så flydde då ett sällskap munkar från Jerusalem, tog sig upp till Flandern, nuvarande Belgien, med en väldigt hög kunskap. Det sades att de hade kunskap om den äldre iseiska kunskapen, också den heliga blodslinjen, och att de också ingick i Order de Sion, alltså en mycket gammal order som förvaltar väldigt mycket gammal kunskap. Detta togs de upp till Flandern, till Belgien, och den kunskapen spred sig och nådde en man som heter Bernard av Clairvaux. Han var cisterciensmunk. Och jag skulle vilja säga så, vad som skedde när Jerusalem befriades i andra korståget, så gavs det möjlighet för Bernard att faktiskt, det var han som skapade tempelriddarna. Han skickade väldigt många, var också hans brorssöner, och alltså de var släkt. Alltså det var en mycket noggrann planerad tur som mycket rika människor i Europa tog sig ner på hans order att ta sig in i Jerusalem. Och den nyheten de hade fått då utav det här ordersällskapet, Order de Sion, var ju att essena hade gömt väldigt mycket på tempelberget där som måste komma fram och förvaltas vidare. Och de hade legat där i 1000 år så att säga fördolt, men essena hade lämnat både kartor och information till dessa inre kretsar som då fanns, som munkarna kände till. Och vad som är så spännande då, det är ju att han skickar ner ett antal tempelriddare där. Jag tänker det själva, de var jätterika så här, och det allmänna informationen är att de var där och grävde efter skatter, va? Och det är ju så att det finns skatter som är rent materiellt, men även den här litterära skatterna, det var ju det de var ute efter. Och en annan myt som har fortlevt än idag, det är att de tempelriddarna där då skulle åkt dit som 9 personer av medlidande för de här pilgrimerna som skulle beskyddas efter de här oroligheterna som hade uppstått i området. Men det fanns ju redan på plats andra johanitorder och andra tempel, andra riddare där som tog hand om den saken. 9 riddare, dessutom fel, de var 11 tempelriddare som skickades ner på Bernard av Clairvaux order. Va? Och det här har man inte förstått, att för det första så var de inte ute efter att beskydda, och har aldrig varit ute efter beskydda pilgrimer, för det hade de inte tid med. Av någon anledning så fick de alltså fripass till att slå sig ner på den bästa platsen i Jerusalem, och ägnade då följande 9 år med att bara gräva och leta efter dessa skatter, iseiska skatterna där.
Jag har ju kikat mycket nu då, och apropå den officiella historien kring, eller officiella, men mycket som ligger ute på nätet i alla fall om tempelriddarna, det är ju det att de var 9 då i starten som drog igång det, och mycket av den informationen jag har läst så handlar det om att deras största uppdrag, det var ju att skydda pilgrimer. Sen så får man reda på att de bygger ju upp ja, dels så var det ju någon påve som sanktionerade. De behövde inte betala skatt. De byggde upp en otrolig rikedom. Mm. Det var väl egentligen, enligt vissa källor då, om det är sant eller inte, så var det ju den största världsbanken på ett sätt. Mm. De sa ju det att om du skulle ta en pilgrimsfärd från London till exempel ner till Jerusalem, så lämnade du in alla dina värdesaker i London, och så fick du ett pantbrev, och så när du kom ner till Jerusalem eller någon annan borg där de hade ett säte, så kunde du plocka ut det igen. Och det var därför som de här, det blev inte så attraktivt att röva på och anfalla de här pilgrimerna längre.
Det stämmer gott.
Och det är ju egentligen det som man vet. Mm. Och nu, jag tycker det är så intressant att vi pratar om en yttre cirkel och en inre cirkel. Mm. Och det här med att vad egentligen deras uppdrag då, kanske att leta information, som du är inne på.
Absolut, det är det som är så totalt annorlunda än när man läser den allmänna bilden av tempelriddare då. Vad som hände där var ju att de kom ner och var totalt isolerade, skulle man kunna säga, i det här sökandet. Och de påträffade efter tredje året ett antal pergamentskrifter där. Och då skickades en av dessa tempelriddare upp till Belgien och kodade av detta. Och det innehöll alltså en information som vi knappt idag känner till. Men det ledde till att under tiden de grävde i de här under Salomos tempel det här, så fanns det ju, och som man senare har påträffat, också kopparkartor som i sena både har grävt ner skatter på olika ställen i Jerusalem, men även alltså dokument. Och jag skulle vilja säga att det var de här dokumenten, de gamla kunskaperna som tempelriddarna på Bernard of Clairvaux order hade, bara specifikt och ner för att leta på de platserna som var angivna då, de hade fått kännedom om. Och sen var du inne där på, Fredrik, att Bernard, han var ju helt fantastisk. Han lobbade ju in, så att säga, så han satte ju faktiskt en tempelriddare som påve, Innocens den andre. Vilket gav att de hade ju väldiga förmåner i Europa, slapp betala tullar och kunde införa det här banksystemet som i själva verket de anamma från araberna. Så att vad jag vill komma till med detta, det är ju att när de väl fann de här skrifterna, så hade de även tempelriddare från Portugal på plats. Alltså det var en blandning av adelsmän från södra Frankrike, men vi hade även med portugiser. Och det mest roliga där tyckte jag då, att vi säger då 1818, när begreppet tempelriddare sanktionerades och när de slog sig ner och fick namnet som tempelriddare på berget, då hade vi faktiskt tempelriddare i Portugal 1111 redan.
11-11 som våran podd ju. Det är ju fantastiskt. På detta.
Allt hänger ihop.
Och detta finns dokument på. Så under tiden de grävdes, lobbades det med delegationer som alltså var att skapa en stat så långt bort ifrån den romersk-katolska kyrkan. Och de byggde upp Portugal finns det dokument som uttryckligen påvisar att den första kungen, som jag nämnde i föregående avsnitt, kanske Alfonso, han var ju uppvuxen utav och fostrad utav dessa tempelriddare. Så det var en väldigt långsiktig plan, genomtänkt plan. Först tog de sig ner, hittade dessa kunskaper, tog med sig dessa kunskaper till Portugal så fort de hade påträffat dessa. Och under tiden då så skedde ju det som du var inne på där, med att de lobbade upp ett system som täckte hela Europa för att kunna skapa fristående alltså agrikulturella centra med banksystem och hjälpa människor i hela Europa med att få det bättre. Det var deras alltså mission här. Och vad som kom fram då när det gäller dessa skrifter, det var alltså esseiska skrifter som byggde på en väldigt, väldigt djup kunskap man kan spåra tillbaka till Egyptens mysterieskolor, arabiska mysterieskolor, där de månade om individens möjlighet att få komma i kontakt med förståelse av universums och allt via initieringar då.
Men vem hade skrivit de här skrifterna då? Det var vem var det som hade de här
Esaieska?
Ja, precis.
Ja, det var ju Esaier som i sin tur hade fått skrivit ner dessa äldre kunskaper på dessa pergament som var kodade som de kodade av. Och det stred ju mot samhället som det såg ut då med romersk-katolska kyrkan och inkvisitionen, att man måste gå via kyrkan för att nå Gud, utan här lobbar de efter detta för att vi kan stå i direkt i kontakt med Gud via denna kunskap som de förmedlar tempelriddarna.
Men de här finns de kvar, de här skrifterna någonstans, tror du?
Det är ju det som alltid har varit under mark, skulle man kunna säga, för att det finns krafter här i samhället som inte vill gagna individens upplysning, utan det har blivit en maktfaktor. Det måste gå genom vissa religioner, forum och annat.
Vet man, har man ett hum om hur gamla de här pergamenten och skrifterna är? Hur långt tillbaka i tiden är vi?
Vi är, alltså skulle jag vilja säga, 3000 år före Kristus minst.
Men det är det som är så intressant ju. Men man tänker så här då, tempelriddarna, kan man säga typ egentligen, det är de som skapade grunden till egentligen hur samhället och så vidare ska styras typ. Sätter regler och allt det här liksom, banker och...
Ja, i och med att de fick denna påven tillsatt som gav dem fribrev så att säga, slapp betala tullar och skatter och kunde röra sig fritt över hela Europa, så gagnade ju denna utlåning och skapa detta banksystem för folket då. Och det skyddade även pilgrimer som du var inne på där.
Mm. Det, jag tycker det är lite intressant också. För någon källa som var ute och kika på oss, så köpte ju tempelriddarna Cypern till och med. Stämmer det, eller har du koll på det?
Ja, de fick ta sig dit efter de, det var ju Rikard Lejonhjärta där som fick kontroll på Cypern, som man sen sålde vidare då, men det var ju slutfasen av denna epok när de förlorade Jerusalem. Det var ju 8 korståg totalt då.
Ja, just det.
Men vad jag tycker jag vill försöka bara snabbt nu poängtera här då med tempelriddarnas inre krets, det var ju så att det finns pergament man har påträffat i Jerusalem som och i Portugal som helt klart påvisar den här inre och yttre kretsen, där det uttryckligen står att de yttre bröderna fick inte ha tillgång till de här underkamrarna där det skedde alltså invigningar på väldigt, väldigt hög nivå för individens bästa. Och detta skedde ju över hela Europa. Men fristaten i Portugal var något extraordinärt. För de skapade en fristat där som efter då 1307, när Filip den Sköne ville ta alla deras pengar, tempelriddarna, och konfiskera deras ägodomar. Där då levde de i Portugal ytterligare 200 år innan inkvisitionen nådde dit, och därifrån då så tog de med sig kunskapen till andra delar av världen när det blev för tufft tryck, så att säga. Så att det viktigaste är vad vi inte förstått med tempelriddarna, det är denna inre krets där de faktiskt gagnar individens individuella utveckling, som alltid har föregått i mysterieskolor i alla tider, som alltid har hotat de här etablerade religionerna runt om på jorden, för det har varit väldigt mycket makt. Och det finns dokument också då i Portugal att stormästarna där till exempel fick svära då, ifall vi kommer in på blodslinjen nu, att skydda den heliga Davids blodslinje. Och där måste jag också bara säga då att de var väl införstådda med att det var Maria Magdalena och Johannes Döparens blodslinje som de höll väldigt högt, och den spårades tillbaka till Davidsätten, och den kan spåra nu ännu vidare tillbaka till sumerisk tid. Och då klickade det till i mitt huvud när en man som heter Fredrik Silvia lanserade denna härledning till dessa Anunnaki vi sen kanske kommer prata lite grann om. Då förstod jag vad den heliga blodslinjen, vad de ville skydda. Det var av väldigt stor vikt att den skyddades, och det tog ju tempelriddarna på sig till 100%.
Mm. Mm. Ja, det är superintressant. Men det här, den yttre och den inre kretsen, vet man, finns det någonstans hur, vem kunde få tillgång till den här fördolda kunskapen, och vad var det för kriterier man skulle ha för att faktiskt komma in i den inre kretsen och få tillgång till den här kunskapen som de valde att beskydda då för allmänhetens bästa, och faktiskt få vara med och leta efter de här grejerna, för att det var ju lite de gjorde också.
Ja, alltså man kan väl säga själva fynden var på tidigt stadie som de sen kommer att förvalta kunskapen med. Dessa bröder alltså valdes ju in i den inre kretsen efter en viss tid av prövning, och då när de väl valdes in så var det en skola där på 3 år, och det avslutades med en individuell slutlig invigning på 3 dagar, och på 3:e dagen uppstod man som en helt ny människa. Och dessa 3 dagar går i intervall. Jesus, han uppstod ju också på 3:e dagen. Det går igen från kung Junas pyramid i pyramidtexterna i Egypten, där vi har totalt missförstått det, att det handlar om en uppståndelse i detta livet. Det var den enda vägen vi kunde så att säga nå Gud, som har tyvärr mörkats i religion, utan vi ska gå via biskopar och präster och på den vägen connecta med Gud. Men vad som var intressant här, det var att de var ju tvungna att gå under jorden, bokstavligt talat, även de då, för att hjälpa dessa människor. Men det var en lång initieringsperiod på 3 år, en skolning i den inre kretsen, och där fick de betala också, vilket finns angivet, en viss summa pengar för att träda in i den inre kretsen där.
Ja, men nu kommer jag helt in på något annat, men jag tänker ju på lite det här scientologerna. Där har de, man betalar för varje steg som man kommer närmare. Nu är ju inte jag någon höjdare på det, jag vet inte exakt vad de, men var det någon liknande där också, att man betalade sig upp i graderna för att få mer och mer kunskap, eller det vet man kanske inte?
Nej, det förekommer bara angiven en symbolisk summa där som inte allt var för kraftig, om man säger så. Som går igenom i andra kunskapsinitieringar då. En symbolisk summa. Men det viktiga var ju att individen var mogen för att träda in här, och det prövades väldigt hårt så att säga. För den hemligheten och kunskapen fick inte släppas ut och komma ut. Va?
Vet man någonting av de här prövningarna som var?
Ja, där går det ju i lite skröne skulle jag vilja säga, att det var då de här när tempelriddarna gick under jorden och vi kommer in på frimurarna, så menar ju många frimurarna att de förvaltar den här kunskapen tempelriddarna hade. Och då finns det olika ordenssällskap runt om här på jorden, i USA och i Skottland och i Europa, men de som anses förvalta den äldre kunskapen bäst, det är i Skottland. Och där finns det intressanta kopplingar mellan Roslin Chapel och portugisisk interaktion med arkitektur och gåvor som skedde på ett väldigt tidigt stadium när de var aktiva i Portugal.
Om vi går till där Mesopotamien, om man säger så, att det är den blod, heliga blodslinjen som du kopplade till då. Vi har ju kollat lite grann på det, jag och Fredrik också lite grann, och det är ju superintressant det här med att man tror att de här långskallarna hade på något sätt liksom en, förmodligen en kanske stor inverkan för mänskligheten egentligen. Och är det mycket det du tror liksom att Jesus, eller vad ska jag säga då, de här spårningen någonstans har någon koppling hela vägen till Anunnaki då?
Absolut. Tempelriddarna såg ju Jesus som den världsliga kungen så att säga, när de hade huggt huvudet av Johannes Döpare och han var ute ur sceneriet så att säga. Men det som klicka till i mitt skalle, som även belyste böckerna med långskallar, och det var ju att dessa långskallar dyker ju upp i alla olika större civilisationer och har gjorts under väldigt lång tid, och det är nyckeln till att förstå vilka vi är, som jag hävdade tidigare. När man då härleder den här heliga blodslinjen ända till Sumer och ser på blodslinjen och interaktionen som skedde mellan dessa Anunnaki, som betraktades inte som några utomjordingar utan de blev samstämmigt med övriga människorna, och det kan man ju spåra i egyptiska friser och så vidare. Dessa långskallar, Eknaton och Nefertiti och hans familj, är väldigt tydligt att barn också hade långskallar. Men de interagerade i samhället och hjälpte då dessa civilisationer hålla en högre kunskap. Och jag är övertygad om också att det var de som introducerade jordbruket här på jorden här, som skedde väldigt konstigt plötsligt då, just i Sumer då.
Men Anunnaki, vet du, hade ju ett speciellt utseende ju, och han var ju den enda, vad jag förstod, i den egyptiska kan man kunglighet eller vad så kallar det, eller vad var han egentligen, jag vet inte vad han var, men han var ju den enda som sa typ avbilda mig som jag är, har jag förstått.
Han bröt med den gamla praxisen att avbilda likvärdiga faraoner på ett väldigt stilistiskt på samma sätt hela vägen. Han bröt totalt med detta, och det är bara det märkligt. Ja.
Det är jättemärkligt. Mm. Och han hade ju också, vad man tror också, någon slags också sjukdom. För han hade ju ganska kvinnliga androgeniska liksom former.
Ja, de har ju velat hävda att det här med långskallarna också är kopplat till sjukdomar, men jag, enligt mig, så håller inte den här hypotesen, för att det är alltför många långskallar som har påträffats runt om på jorden, och bara i Paracaskallarna påträffar man 300 individer på samma gravfält. Va? Mm. Och sen har vi varit inne på att man försökte efterlikna dem med att pressa skallarna så, men man kan alltså inte pressa upp skallarna till att bli 60% större och 25% tyngre. Det går inte att pressa skallarna på detta sättet. Och sen skiljer de sig också. Alltså, vi har ett rakt bett i vårat kranium. De har krokigt bett. De har kraftigare haker. Och vi har ju 4 skallplattor. De har bara 3 skallplattor. Mm. Och de saknar suturer här som vi människor så att säga har.
Men du pratar om Paracas-folket, som det är i Peru då, eller?
Det är i Peru, ja. Där. Och de är väl de mest kända som folk nämner när man omtalar dessa långskallar. Men man har ju hittat alltså dessa i Bolivia, då är det ju långskallar, och de är ju 260 höga. De har ju alltid varit mycket större, och det förklaras ju lite av att de har ju också större skallar. Men de har ju varit längre, och de har påträffats i alla världsdelar.
Det finns ju väldigt mycket intressanta grejer. Man ser ju oftast att även också fästet med ryggraden är ju inte exakt ut som vårat heller. Det är faktiskt 2,5 centimeter. Ja. Och sen ser det ju, ingångshålet är ju helt annorlunda. Och så har man ju även då muskulaturen som ofta sitter med käklinjen, där nerver och så vidare går, och sitter ju faktiskt inte på samma ställe som det gör hos oss. Det sitter på baksidan av huvudet, och det bara det tycker jag är superspännande. Det
exakt. Och sen när vi ändå är inne på de skillnaderna, så har vi de här 2 hålen som man...
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
Vi, som vi är, så har vi två hål i käkbenet. Mm. Och de här långskallarna har ju dem bak i huvudet. Mm. Och det handlar ju, vad jag har förstått, som att kunna syresätta hjärnan på bästa sätt. Mm. Om jag inte helt missar.
Det finns alltså ett antal långskallar, men det finns en mer dominant form av långskallar, och det är ju det som är så märkligt, att det alltid funnits i vår historia som aldrig belyst och aldrig tas upp, för att det har ju försvunnit väldiga samlingar, väldigt mystiskt, som då inte stämmer med att vi skulle ha haft denna interaktionen samstämmigt med våra tidiga samhällen, och att de har betytt och stått för mycket mer än vad vi har förstått idag historiskt sett, hur de har interagerat med oss och gett oss högre kunskap. Och det går inte att förklara med att det skulle vara sjukdomar eller att man har pressat fram dessa. De är ohållbara, dessa hypoteser som vetenskapen idag försöker skola ungdomen och på universitet och så vidare. Och det är bland annat en punkt jag satt mig emot där, att vi måste titta närmare på detta. För de har varit högst aktiva i vår historia.
Det var lite som när vi åkte ner här idag, så satt jag och Oskar och pratade lite i bilen, och vi tänkte på det att på många av de här avbilderna nere från Egypten, och man ser faraoer och egentligen alla avbilder, så har ju de har ju väldigt höga hattar eller huvuden på varenda bild. Och då tänkte vi att var alla de långskallar egentligen? Och är det därifrån den här högre kunskapen kommer, eftersom det var som du sa, de 60% större hjärnan, eller var det, och 25% tyngre, alltså var de betydligt intelligentare än oss, och att det är därifrån den här kunskapen kanske kommer någonstans ifrån. Men ja. Det bara spinner i huvudet.
Ja. Ja, det är jag fullkomligt övertygad om, att de kom in i ett skede där det fanns denna utbryta grupp Nephilim då, som det står i Gamla testamentet, som porrar sig med människornas döttrar, och det var tabu. Och sen så var det så att efter syndafloden här, som finns omnämnd också i alla världsdelar, där det var ett antal som överlevde och vissa gick under då, där den mytologin finns, alltså har jag också sammanställt lite i mina böcker, och då var de tvungna att göra upp alltså med Nephilim Anunnaki i sig. Och de benämndes då i Sumer Oneness Oneness och Anunnaki. Va? De går härleda i källorna så långt tillbaka, så att det var alltså initialt när Sumeriska riket startade upp, då var de fortfarande där och hjälpte till med uppstart av den här civilisationens jordbruksuppstart. Men Johannes, det kan man också spåra tillbaka framåt till, det var motsvarande Johannes och John. Så att om man härleder de här orden och myterna som fortfarande går att nå men som inte finns i allmänna källor, så är det väldigt intressant att spåra och härleda tillbaka tiden. Och de verkar ju som så att de lämnade oss dessa Anunnaki när de väl sa varsågoda, nu har vi hjälpt er att starta upp och leva på jordbruk istället för jakt- och fångsamhälle som det var tidigare. Nu är det ni själva som ska ta och upplysa er själva och förädla er själva med den kunskapen vi har lämnat till er.
Men det som jag tycker är intressant är ju typ så här, vi pratar om de här Anunnaki och vi pratar om de här långskallarna och så vidare. Det finns ju även liksom ganska mycket bevis på att det fanns faktiskt även spädbarn och stora barn i 2-3 års åldern och så vidare, som hade betydligt mycket större ögonhålor och tänder som typ 12-åringar och hela den här grejen. Mm. Och att man på något sätt döljer det. Men om vi går tillbaka till Anunnaki och att de på något sätt gav oss plogandet och de gav oss hjulet och de gav oss allt det här. Och sen så kommer den här syndafloden som vi kallar den och så åker de ifrån våran planet vad jag förstått det. Och så tänker jag typ så här, tror du någonstans, vad är anledningen till att de har gjort det här och hjälpt oss? Eller vad tror du liksom ligger i grunden till att de verkligen kom hit och hjälpte oss?
De blev så att säga tvingade, de levde sig i de yttre periferierna här i världen innan syndafloden då de mer börjar interagera, där vi har lämningar som jag tar upp i mina böcker också runt om på jorden, men att de stod för ett väldigt högt förmedlande. Och ifall vi då ser på de här riktigt mystiska lärarna om att det var också kvarlever från de här kontinenterna, och man alltid pratat om Atlantis och Mu, där det var beskrivs mycket om att dessa långskallar redan då var närvarande här på jorden och interagerade med folk. Så att
och när du pratar om mus, pratar du om lemurier då, förstår jag.
Lemurien, ja.
Och det som är intressant är att det finns väldigt mycket civilisationer som har försvunnit. Mm. Och man tror ju att Atlantis är väl faktiskt det första stället där folk egentligen ursprungligen kommer ifrån. Vad jag har förstått.
Ja, det beror på ifall vi, som det är min personliga uppfattning, ifall vi har levt där tidigare eller ifall man kommer någonstans utifrån. Jag tror ju på reinkarnation, som också man gjorde vid tempel i det sammanhang och tidig kristendom och så vidare, men att vi kanske inte bara har levt på jorden, men att om man härleder, som jag tar upp i mina böcker, Osiris, som anses ha varit just tillhörande Anunnaki, så finns det ju friser i Luxortemplet som anger att de seglade upp för Nilen, kom från Atlantis, och de hade en högtidsdag där varje år tidigare i Egypten som de helga och firar just denna ankomst utav Osiris med hans anhängare.
Och det var ju då att man kunde liksom, egentligen så finns det ju en hieroglyf som försvann i Tyskland, som gick sönder, som påvisar typ att det kom ju något folk från samma håll som man tror att Atlantis kom låg, va?
Det skedde ju en utvandring både västerut och österut, ja, när de här stegvisa katastroferna skedde på Atlantis. Och där har ju, som jag var inne på tidigare avsnitt, Edgar Cayce varit väldigt informativ med att belysa blodgrupper och var de tog sig ner. Han är ju en källa till att kanske öka förståelse för vad som hände då. Atlantis låg ju Atlanten, det är min personliga uppgift, och då skedde denna utvandring. De visste ju om att kontinenten skulle gå under lång tid innan. Och då blev det ett kunskapsspridande som nådde Europa och det omkringliggande världen. Men de tog sig ju även till Sydamerika. Och
det är det som är intressant när du pratar om Paracas-folket. För att där var det ju väl också så att blodgruppen ändrades ju väldigt snabbt i Paracas-folket också. Mm. Många var väl, från början så var det väl mycket, jag vet inte om de hade O eller om de hade A eller vad de hade från början. Men sen blev det verkligen en jätteutblandning av blodgrupper också, från ingenstans.
Jag är dålig införstådd just på den biten, annat än att den här aeronegativa blodgruppen kunde spåras just och stärka att det har skett en utvandring från ett ställe till olika lokaler runt om i världen. Och det har ju varit mycket mystik och konstigheter och diskussioner om denna blodgrupp. Rödhåriga antingen, och de var ofta ståtliga. Man har hittat det på Påskön, de här statyerna med röda hattar, men det var ju rött hår de ville illustrera. Det skedde en utvandring som är intressant också med Anunnaki, när de så att säga hade lämnat Sumer. Så den sista, i slutfasen, så spred de sig också upp i Europa här med och där har vi spårat mycket myter där med att det skedde en invandring, och även med det här med rödhåriga Irland och så vidare, och att de var långa, och vi var inne på jättar innan, för de var ju väldigt avvikande i samhället, och det var kanske förklara det här du sa med att de hade koner och mössor på sig. Det var bara, som jag ser, att assimilera sig lättare med folket, att vi är med er, och då dolde de kanske, det är min tanke, att de hade dessa enorma huvudbonader som levde kvar i Egyptens styrsel, i paradestyrsel och bland faraonerna där. Och det lever ju kvar bland påven här nu med sina mitrer och allting, ja, också.
Han kanske också är långhuvud, vad fan vet. Påven och världens högsta jävla panna liksom.
Ja, det finns så mycket att diskutera som går igen där. Ja.
Men jag tänker så här, i supergrejer som är intressant med långhåriga rödhåriga och så vidare, för det visar sig att svart hår kan ju inte bli rött och inte bli blont och så vidare. Men någonting som jag tänker var så här, jätteintressant egentligen, vad händer med, varför har man bara skalla, vad fan är kroppen liksom? Vad fan är kroppen på de här människorna?
Alltså det...
Det var inte bara huvudet som flöt.
Var det kropparna?
Liksom. Ja, var det kropparna liksom? Ja.
Nej, det senaste var nu någon långskalle de hade påträffat där nu från, det var en källa jag såg 1896, där den var just 2,6 meter lång. Och dessa skelett har ju också av någon anledning inte ställts ut, utan nu har det varit ett fåtal långskallar vi kan fortfarande se då nere i Peru bland annat och i Bolivia. Men i övrigt skulle jag vilja ha en världsutställning. Jag skulle vilja ha hit en utställning med långskallar här som man belyser det här ämnet. För det är alltså nyckeln till att vi har inte varit ensamma här på jorden. Nej. Och så har vi aldrig varit. Och den kunskapen har förmedlat till oss har konfiskerats mycket och hämmat vår utveckling som individer. Och det var det tempelriddarna var så noga med att bejaka och ta hand om, just den esiska kunskapen spåras tillbaka till Egypten och Sumer. Esséerna var ett väldigt, väldigt intressant folkslag med en hög kunskap. Och där är ju då, som jag säger då, nu blandar vi tempelriddarna med den heliga blodslinjen och långskallar, men det måste belysas det här, för att det går inte att negligera och säga att det här var sjukdomar eller att det var bara hoppressade skallar.
Men du var ju inne på så här, när vi pratade i bilen ju om det här DNA ju.
Ja, just det. Jo, det, nu kommer du kommer ihåg vad han hette.
Brian Forrester.
Forrester, ja. Jag såg ett föredrag med honom på YouTube där han, och i slutet av föredraget så berättade han det, att de hade gjort DNA-tester på en av de här långskallarna och kommit fram till att det har ju ingen koppling till någon levande humanoid i dagsläget. Mm. Och han fick tydligen en jäkla massa skit för det här, för att han gick ut med det. Och han sa även i den vevan att det är ett DNA-center i Kalifornien som har lovat att göra sådana här DNA-tester gratis för dem. För att det är ju gamla skallar det här, och det är en jäkla process att få fram och återbygga det här. Så att han sa det, att inte förrän vi har flera olika källor på olika skallar som vi kan faktiskt jämföra med dem, så kommer vi gå ut med någonting mer.
Yeah.
Och det är ju så jäkla intressant, och lite som Oskar sa här nu, var är alla kroppar någonstans?
Ja. Yeah.
Du pratar om att man har hittat någon, de är 260. Mm. Nu, jag ryser nu, men nu pratar vi, börjar vi komma någonstans till jättarna, eller hur?
Ja, exakt. Och där har jag med en bild i en av mina böcker. Jag illustrerar det här med Goliat till exempel, den historien, den bibliska historien. Det var ju en jätte. Och vad spanjorerna träffade på där när de stred med indianerna i Sydamerika. De var ju väldigt noga, spanjorerna, att dokumentera allting. Och där tar jag också med en källa som direkt hänvisar till att en av de här fientliga stammarna hade alltså jättar på sin sida, spanjorerna fick slåss med. Och har avbildat detta på en bild jag har med i böckerna. Från alltså spanska, väldigt korrekta dokument. Va? Och sen var vi inne tidigare på att allt det här materialet har konfiskerats i vår historia. Kropparna, långskallarna, det har förstörts. Men den censuren har blivit kraftigare ju närmare nutid vi närmat oss. För vi var inne på det att i tidningsartiklar från 1800-talet och ända in i 40-talet i USA så omnämns dessa fynd som skedde gång på gång på gång. Och det gick igenom i nordamerikanska mytologiers berättelser också, att de hade problem med de här jättarna och alltså till och med fick strida precis som spanjorerna med dessa jättar. Så de har funnits. Vi har dessa långskattar. Det är inga alltså, Vi ska inte stanna där vi, och det är därför jag brinner så för den frågan. Då kan man då härleda detta med blodslinjen som nu verkar vara klart bevisad här via de här fynd man gjort i Portugal med dokument och så vidare. Och varför vördar man den heliga blodslinjen som kan härledas tillbaka? Jo, det var ju förståelse att vi kanske också hade haft en väldigt kunskapskälla, en hög kunskap som inte var till för alla, men som vårdades i den heliga blodslinjen. Graalen som de anses ha tagit med sig bland annat till Portugal, tempelriddaren, när de lämnade Jerusalem. Det var inte frågan om någon bägare, utan det var en kunskap. Graalen var alltså en skriven kunskap.
Var det därför man sa Portugal då? Eller för det var en graal då?
Det är
eller?
Intressant med Portugal, alltså i statsfästandet utav nationen Portugal, så har de till och med lagt till ett extra A i sigillet när Portugal blev en stat, där det står Portugal. Och det kan man ju fråga varför de betonar detta så mycket.
Men jag tänker så här, någonting som är intressant i din bok som jag börjar läsa lite grann. Det finns ju väldigt mycket att läsa och väldigt mycket kunskap att ta in. Jag läste ju om det här hotellet i, jag tror det var i Peru eller vad det var, som har den här fisken med de här två vågorna. Mm. Och så är det liksom kopplat till även en historia i Afrika med en delfinliknande man som hjälper och krigar med folket. Mm. Tror du att det är en mytologi, eller vad tror du att det där, vad grundar sig det liksom?
Dessa kontinentala likheter som dyker upp med just symboler och är ju väldigt intressant, som tyder mycket på att till exempel i Pumapunco i Bolivia har vi kilskrifter. Varför har vi kilskrifter där? Det finns en mycket berömd skål där som man har påträffat. Hade de kontakt med sumererna? I den egyptiska traditionen finns det till och med omnämnt att den högre kunskapen togs från Egypten i slutskedet och spreds även till Mexiko och så vidare. Så det har varit en mycket märklig, världsomspännande kunskap där man kan spåra det via de här symbolerna. Och just på det här hotellet då i Peru där jag nämnde, man påträffar den här fiskliknande figuren, om man ska beskriva den så. Det är väldigt intressant och vad som går i myterna i Titicacasjön om att lokalbefolkningen där fick möta dessa fiskliknande varelser för att de hade ett budskap och ville lära och kanske låg bakom den högre kunskapen som förvaltades där. Men om man ser på den assyriska bildkonsten och runt Sumer, så har vi också gudar med fiskkroppar och fiskhud, fjällhud alltså. Så att sådana här saker är jätteintressant att titta på, och det, allting enligt mig pekar på, det har varit en mycket större kunskapsspridande som samstämmer runt om de olika världsdelarna som är intressant. Och vi var inne på syndafloden innan, det är precis som att det är bara den här kristna syndafloden som vi tror gäller, men den finns i alla världsdelar, i alla olika, på alla olika områden där det har existerat. Och som jag tar också upp i min bok, alltså, då säger de här prästerna i Egypten, ja, det är synd om er greker, för att ni känner bara till en syndaflod. I våra dokument har vi kännedom om tre syndafloder. Mm. Så att den här kunskapen har ju försvunnit lite grann. Va?
Men jag tänker lite grann så här, om man pratar då om de här Anunnaki, de här högskallarna, men hade de också en teknologi med sig som hjälpte oss att skapa liksom pyramider, eller skar ut stenar på ett speciellt sätt, eller vad kommer den vad kommer all den här liksom, vad ska man kalla det, liksom teorierna ifrån annars?
Ja, då vill jag ju påbelysa då just Pumapunco i Bolivia. Där vi har alltså slipade skurna stenar och block med en precision man idag bara kan uppnå med hjälp av laserteknik. Och det märkliga är ju just där då, att vad har man påträffat där väldigt rikligt? Jo, just dessa långskallar som man gör årligen runt detta område. Som då jag vill också härleda i mitt forskande, i mina böcker, att det märkliga är att på elitnivå i olika samhällen, i statsskicken, har de alltid förekommit och varit interaktiva med härskarna, kungarna, och lett fram utvecklingen. Och jag är övertygad om att den här tekniken just har de hjälpt och fört med sig, som vi nu har tappat. För att fortfarande idag kan man ju inte förklara de här barhålen, vare sig Pema Pumko och snitten i Egypten vid Giza-området, i pyramidområdet där. Och alltså den här forntida tekniken har vi inte förstått helt rätt idag.
Nej, och det är det som jag tycker är så jävla intressant, att det verkligen visar sig att det finns så mycket grejer som inte vi har svar på, men som motbevisar egentligen att det skulle kunna vara vanliga redskap, men ändå så sitter vi hemma och många typ säger, ja, men det där är nog påhittat, det där är nog intressant, och det, vem bryr sig liksom? Jag fattar inte människor som tänker så, jag blir nästan arg, så alltså, jag bara örfilar dem med min mikrofon alltså.
Och ett exempel ett exempel var ju det här liksom, varför hade de kännedom om våra yttre planet, astronomin, ja, långt innan vi så att säga hittade, som vi var inne på tidigare, väldigt exakta kunskapsområden som man kan gå och se att det där visste de ju långt tidigare än så att säga de europeer som så att
och de hade väl inga teleskop på det sättet heller igen, de kunde inte se så långt liksom.
Dessutom, eller hade de det,
ja,
kanske?
Ja, men det, fan hade, eller så hade de bara kunskapen, men en grej som jag tänker, så nu pratar till vanlig arkeologi då, någonting som jag verkligen oftast tänker mycket på när man går in på hieroglyfer och så vidare. Vem kan förstå vad det står? Alltså, förstår du, jag menar, en fågel, ja, men en fågel betyder nog liksom, hur har man liksom kodat av hieroglyfer och sånt? Vem har bar kunskapen från början?
Ja, det där var ju ett mysterium. Ni kan tänka er att man åkte till Egypten under väldigt lång tid. Man tappade ju så att säga. Det var ingen som kunde läsa hieroglyfer innan man påträffade den här Rosetta-stenen. Och det gjorde man ju, det var Chapelion, en fransman som tack vare han var så kunnig i, det var ju både på koptiska och grekiska och hieroglyfer, samma textrader så att säga, som, alltså det var tre olika texter, eller det var samma text på tre olika språk. Och när Chapelion då förstod detta så kunde han koda av hieroglyfer utan problem. Men det skedde ju alltså in här då på 1900-talet här, va? Så att där var en väldig aha-upplevelse att kunna bara tolka hieroglyferna. Och sen har man jämfört då hieroglyfer, teckenspråken med andra, kilskriften och så vidare. Så att tack och lov har vi idag god kunskap om våra forna teckenspråk, om man säger så, hieroglyfspråk.
Du är lite förutseende egentligen då, den som har skrivit in den här, för det är ju en Google Translate liksom, ja, fast i sten. Alltså det är så klockrent.
Hade vi inte hittat den Rosetta-stenen så tror jag än idag vi inte hade förstått att kunna tolka och tyda hieroglyfer. Sen är det intressant, det sägs ju också att hieroglyferna var ju inte bara ett språk, utan det fanns ju en vanligt alfabet, men det fanns också en förståelse som man kunde läsa hieroglyfer på annat sätt, och den kanske är borta. Alltså en högre förmedling i hieroglyferna också.
Men ja, det här är ju så intressant. Vi kommer så få snart avrunda det här avsnittet och spela in lite grann som kommer vara på YouTube, lite roligt annat också. Men om vi säger så här då, om vi leker med tanken då, Hans, att allt det här nu då med långskallar och så vidare, hur ska vi göra för att upplysa? Var ska vi hålla? Var ska vi hyra in? Var ska vi sno alla de här dödskallarna ifrån? Och var ska vi liksom göra en utställning, tycker du?
Jag tycker ju först och främst att det här måste komma fram, och det är så roligt idag att jag som brinner för detta, att vi måste se på vad finns dessa långskallar, vad hänt med fynden, hur kan vi officiellt gå ut med detta när det gäller DNA-tester, och kan man koppla detta till olika samhällets uppkomst och fall, kan man koppla dessa långskallar med och knyta an det till vår historia, just som jag nämnde innan, att religionen har hämmat, att man vill gå tillbaka längre än 4004, för då stör man den kristna läran om att vi skulle vara, ha ett äldre förflutet. Men min övertygelse som arkeolog, vilket jag avviker från andra arkeologer nu, är ju att vi har ett mycket längre förflutet som kan berika oss ifall man belyser dessa långskallar som är nyckeln till förståelse vad som hände i våra samhällen förr i tiden. Och det är så viktigt, och då är den frågan jättebra, Oskar, hur tar vi fram detta? Jo, kanske kräva detta utav de som hyser dessa samlingar bakom magasin på olika museer, och faktiskt vara lite mer källkritiska, vilket man ska vara som forskare, att hallå, hallå, här försvinner konstiga, det försvinner massa samlingar, vad tar de vägen, vad gör ni, är ni ett seriöst museum vetenskapligt eller inte? Varför går det att ta fram detta och förklara varför det här inte betraktas som lika viktigt att undersöka som andra skallar vi påträffar.
Men tror du någonstans att vi kan bli mördade längs vägen när vi försöker ta reda på sanningen? Eller förstår jag, inte vi då, men människan liksom, som verkligen kräver de här grejerna, kan de bli rensade liksom?
Ja, absolut. Alltså, vi ska inte tro att inkvisitionen har försvunnit idag. Den har bara bytt namn. Ni kan tänka er hur den verkade och styrde under hela medeltiden, inkvisitionen. Och nu har den bara bytt namn. Så det finns krafter som vill gå in och hämma den här objektiva vetenskapen. Och nu pratar jag om objektiv vetenskap. Och styra vad människor ska få till sig. Och då vill jag knyta an till det här att vi har, Gud finns inte där som många kyrkor och religioner liksom vill påstå. Gud finns där, och det har ju folk, seer, tempelriddare, egyptier alltid försökt att hjälpa till att vi ska kunna upplysas inifrån och ut. Och där finns det mycket, jag lämnat i mina böcker också då, citat som påvisar detta, att vi har en mycket högre kunskap. Och den är väldigt viktig att den kommer ut idag. Så vi måste kräva mer utav våra officiella allmänna museer och forskningsmaterial, att det här inte tillåts att refuseras. För det finns alltså folk som sitter hela tiden och bevakar detta runt om på jorden. Så fort det dyker upp någonting så är de, vad jag märkt, väldigt snabbt på plats i Irland och Island och så vidare, där dessa långskallar och lämningar har dykt upp, och i Malta och i Italien. Alltså, de har varit på plats väldigt snabbt och tagit hand om detta material, vilket är mycket märkligt. Så att det enda är att, som vi gör här nu, belysa detta, så skapar vi en opinion för att nu jäklar slår vi näven i bordet, och nu vill vi ha reda på vad är fakta och vad är inte fakta.
Men det är det som jag blir så arg på, för att även om man gör detta så händer ju ingenting. Jag blir så arg, jag blir verkligen typ så här: fan, kom igen då, fan, vi drar nu, vi sätter oss på planen ut till Peru och så tar vi verkligen deras peruanska president i nacken och så släpper vi med honom ner till.
Jag vet inte, är det så också att många utav de här museumen, är inte de statligt ägda också, eller? Eller är det privata museum?
Finns några obscures också?
Det finns, ja,
för jag tänker att allt statligt ägt, där är det ju inte museintendenter eller vad det heter som bestämmer vad som ska visas eller inte, utan man får en order uppifrån och plocka bort det och sätter fram det.
Tyvärr tror jag det är också så att det finns hur mycket pengar som helst att kväsa vår kunskap med här. Och Vatikanen bland annat är en av de rikaste instanser på jorden för att tolerera eller icke tolerera någonting som kan hota deras lära. Så att
alltså, det är intressant. Alltså, jag vill bara liksom vill bara ut och jaga långskallar och ställa ut dem, fan. Ja, men jag tycker det är fantastiskt. Alltså, det är så här, det är att träffa Hans för mig är liksom som att träffa mig själv egentligen. Petra sa det till mig typ så här igår. Han bara, har du tänkt på att Hans är egentligen det du alltid har velat drömt om? Så här, att vara arkeolog och verkligen brinner för just det här med dödskallar och kristallskallar. Och verkligen att det finns fler egentligen som dig, men någon som har tagit liksom utbildning för det då. Men, men att det finns verkligen folk som dig, Hans, är ju verkligen, verkligen viktigt alltså.
Jag får säga så att det är väldigt viktigt att det finns folk som dig, Oskar och Fredrik också, som tyvärr då väldigt marginellt än så länge, når ut. Men jag tror det blir väl fler och fler som faktiskt börjar vara lite kritiska, vilket man ska vara i forskning och som också man ska vara i vilka är vi och hur mår vi bra och vad finns det för kunskap som när oss och har den funnits tidigare och kan vi connecta nu utan att vi hämmas i vårt sökande, så är det ju underbart. Alltså, all kunskap är ju bra så att säga, för hela samhället. Så att vi gör ju alla en väldigt fin insats att gå ut med det här, vilket det passar inte alla idag tyvärr, men jag tror det är fler och fler som blir mer och mer vakna för det vi sitter och pratar om här och vad ni tar upp på eran podd.
Ja, jag tänker man kan ju inte bli intresserad när man hör det här.
Nej,
eller det finns ju inte.
Nej, vi borde byta namn till podden så här, jakten på vem, vilka är vi? Ja. Jakten på den.
Det har man ju alltid sökt och där vill jag hedra just tempelriddarna slutligen med att de, den inre kretsen var ju de som förvaltade den här gamla kunskapen och ville göra människor på individuell nivå fria från den här oket av att vi ska vara beroende av någon instans eller religion för att må bra och hitta hem. Mm.
Nu är det faktiskt dags och tyvärr att avbryta det här fantastiska samtalet. Och grejen är ju så här att det här är ju inte den enda gången vi kommer träffa oss, för att jag tror att vi har säkert
det kommer bli
så
en följetong det här.
Ja, ja. Har säkert så mycket grejer som vi måste prata om ännu mer liksom.
Så att,
ja, men det är ju så att det vi pratade om faktiskt, Fredrik, var ju att träffa folk som ändå har liksom en intresse över det liksom andliga och övernaturliga, eller vad man ska kalla det, och högre makter och även forskning eller exakt, liksom en resa alltså, inom
ja, precis, knyta ihop vetenskapen så. Med det andliga, att träffa människor som Hans här som har en fot i varje del och har en otrolig kunskap där man faktiskt kan peka på bevis kontra det andliga då som kanske handlar mer om upplevelser, men de är inte mindre sanna för det.
Nej. Och de går ju säkert hand i hand. Liksom. Mm.
Det är
ju
klart att de
gör det. Liksom. Mm.
Så att det kommer inifrån och går ut.
Jag tänker lite grann så här, Fredrik. Jag hade tyckt det var så jävla intressant att faktiskt att någon gång tänk så här, nu, det här kan ju vara för våra Patreon-lyssnare, det här är ju superviktig grej. Mm. Om vi på något sätt skulle faktiskt kunna få ihop ännu mer Patreon-samlare som verkligen bidrar till podden. Tänk om vi tre tillsammans skulle kunna göra en dokumentär, åka till Peru och åka och kolla på de här dödskallarna, långskallarna tillsammans och göra en dokumentär som vi skulle verkligen kunna släppa till våra YouTube-lyssnare eller vi tittare.
Absolut. Det är taget.
Ja, det är taget. Det. Ja, men förstår ni vad viktigt det är? Liksom, för att det ert bidragande gör ju att vi också kan utforska och komma ut med sanningen om inte annat.
Ja, det är så.
Faktiskt. Så att in och prenumerera på Patreon och vi lägger ju länk självklart i våran Spotify-länk eller där ni lyssnar.
Där poddar finns.
Där finns
länken till vår Patreon. Ja.
Så att vi är inte så långt ifrån, för det finns lite pengar där faktiskt. Då. Och är det så att vi kan komma upp lite till så skulle faktiskt vi alla tre kunna åka faktiskt.
Ja.
Superspännande.
Det hade varit väldigt spännande.
Och du kan ju verkligen visa oss runt där om inte annat. Jag kan prata spanska med alla också.
Ja, all in.
Absolut.
Så jättekul Hans Orheim, så att du verkligen ville vara med igen.
Mm. Tusen tack, för jag tackar er och lycka verkligen till nu i nya regi, nytt namn och nya ljusa tider vi går till mötes här.
Tack så mycket.
Tack.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej lilla gumman. Det är pappa. Mamma sa att du hade ringt. Ring mig igen. Jag är hemma nu. Puss, puss.
För att repetera detta meddelande, tryck.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Hej Sverige. Apoteket finns här för dig och alla du tycker om. Nu hittar du extra bra pris på massor av produkter hos oss. Allt för att du ska må bra. Välkommen till oss på Apoteket.
Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.